and gods, and you're neither. Take it from me. For ordinary men, it's a burning, fiery furnace.
No, Dryden. It's going to be fun.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Apans anatomi. Idag så tänkte jag bygga vidare lite på det temat jag körde i förra avsnittet om öknen. Men denna gång så blir det ökenkrig. Och vem ska man inte bjuda in då annat än Martin från Eld och Rörelse. Hej Martin.
Hallå, hallå Mattias.
Ja, och du har sett Dune va?
Jag har sett Dune. Nyligen tillsammans med min medpoddare Myran så var vi ju på en fruktansvärd bioupplevelse. Men filmen var ju bra.
För jag tänkte att vi ska prata om kanske inspirationen för den här boken Dune. Som delvis då Lawrence of Arabia, T.E. Lawrence. Och hans ökengerilla krigsföring och... Det kan ju vara kul att liksom använda filmen som kontrast. Och varför jag liksom bjöd in dig och ville snacka om det här, det är ju också för att försöka förstå det här. Det har ju varit en liksom debatt nu med, ni gjorde ett avsnitt där ni diskuterade det här med Judith Butler gick ut och sa att så här, men Hamas måste beskrivas som en motståndsrörelse, en palestinsk motståndsrörelse. Och då just det där liksom, vad som menas med en motståndsrörelse. Jag tänkte att det är liksom, det kan vi ha liksom som en så här röd tråd i diskussionen.
Ja, just det. Så vi har liksom rymdimperiekrig, riktigt krig och så definitioner av udda militära begrepp. Det låter liksom verkligen som ett avsnitt för mig här.
Och jag känner så här, det här, nu är jag för en gångs skull ute på rejält svag is, så att jag litar på dig där, att du ska liksom vara den som guida mig igenom det här. Vi kanske ska gå igenom Lawrence of Arabia först.
Mm.
Och sen utifrån precis. Det liksom hitta liksom inspirationen till Dune. Och det här var liksom någonting som jag skickade till dig för jättelänge sedan innan filmen, att... Encyklopedia Britannica 1929 så bad de T. Lawrence att skriva en text om irreguljärt krig och gerilla krigsföring. Varefter han liksom summerade sin roll då liksom i den arabiska revolten. Och det är den texten som vi har tittat båda två. Och jag sprang ju på den här texten genom det här autonoma författarkollektivet Wu Ming som översatte hela den här texten till pirat- och fildelningsrörelsen där de läste, för den gavs ut som en så här liten pamflett som såldes i alla bokhandlare i Italien på 00-talet. Och de blev helt så här, wow, den här går ju att använda.
Ja, men precis. Jag tänker att det passar dem bra också med det här liksom ganska... vad ska vi säga, konfrontativa och ganska målande språket som Lawrence har när han skriver. Det är liksom, det är ganska mycket ord emellan hans poänger, om man ska uttrycka sig på det sättet. Men okej, okay, Lawrence of Arabia är mästaren på kulturell appropriering, som man väl ändå får säga att han är.
Har verkligen blivit symbolen liksom som britt för den här arabiska revolten då genom att kliva in där. Och sen ännu mer populariserad då genom, det blev ju en hel myt under hans livstid om honom där han blev Lawrence of Arabia och sen Hollywood-filmen som kom. Har du läst den här Visdomens sju pelare?
Ja, jag kan väl säga att jag har ögat den tidigare och nu håller jag på att läsa igenom den igen. Den är ganska lång och den är liksom, den är ju skriven för 100 år sedan Så att, och jag försöker läsa den på engelska då, för det är ju rimligt att göra om den är trots allt originalspråket. Så jag tycker att den är ganska tung att ta sig igenom på vissa sätt, även om den är ganska underhållande. Favoriten är väl att han rätt tidigt i boken beskriver lite svepande så här. Ja, men det är jobbigt. Man kan liksom inte... Mannarna är i jag vet inte vad han beskriver det som, men liksom i krigsuppbådet, de får inte ligga. Månggift är ett problem. För det finns helt enkelt inte så mycket kvinnor. Så då ligger man med varandra istället. Och sen liksom på nästa sida så är det så. Jag tog till mig alla sedvänjor under tiden jag var i... Man bara, okej, det var väldigt modernt av dig.
Ja, det är fantastiskt början. Jag har bara läst början på den, men jag var också så här, bara, vänta nu. Och här ligger vi i den varma sanden under stjärnorna. Vi är utanför civilisationen och inga normer gäller för oss längre. Och vi är ensamma krigare och vi är tvungna att släcka törsten efter närhet i varandra.
Ja, och i väldigt de unga fint.
Pojkropparna
så väldigt fint beskrivet. Men sen skäms vi. Och plågar oss själva. Ja, men det är en bra bok. Eller liksom, det är spännande. Och det är också spännande för att... Och det kan man väl tänka är viktigt också för texten som vi har läst. Är ju att han kommer ju liksom från en militär tradition. Som är, framförallt vid den här tidpunkten, men lång tid framöver, är ju extremt plågad för att vara ett västerländskt land av krigets traditioner på något sätt. Alltså han är britt. Han själv är från Wales, det är liksom, det är adelsmän som är officerare, har i alla fall varit så, meritokratin är liksom, hålls verkligen tillbaka inom krigsmakten. Och krig är liksom, det är liksom det här the gentleman's war, förutom när det kommer till kolonierna.
Mm.
Så att hans text ska ju också läsas och som att han liksom gör upp med den brittiska synen på... ja, vad man annars skulle säga då, stödtrupper eller då irreguljära förband och så, som ju egentligen inte platsar i den här brittiska fina officerare som bedriver ordnat krig på något sätt. Och det är ju någonting, det är ju något häftigt i det. Det lyser igenom rätt stor bit förakt, framförallt i Seven Pillars of Wisdom, men även i den här texten, för den synen.
Det här... arabiska revolten, arabiska befrielsekriget då, det här sker ju i kontexten då av första världskriget, att första världskriget pågår i Europa och Storbritannien, Frankrike å ena sidan, Tyskland ligger fast i västfronten i sitt skyttegravskrig där. Och sen så sker det här i bakvattnet där Osmanska riket, eller Ottomanska riket, vad man nu väljer att säga, börjar falla sönder. Och Osmanska riket har, förutom det som idag är Turkiet, så har de ju också en stor del av Arabiska halvön och Suezkanalen. Och de har också lierat sig med Tyskland, det land som inte är någon kolonimakt. Och då sitter fransmännen och framförallt britterna och försöker intrigera mot att det så är de ju Storbritannien beroende av Suezkanalen för att få komma till deras huvudkoloni, liksom Indien. Så att de vill liksom inte att Tyskland ska få kontroll över det flödet och sitter då via Egypten och försöker konspirera. Och dit ner har de skickat då Lawrence som någon... Vad säger man? Underrättelse...
Ja, underrättelseofficer. Eller då militär rådgivare, kanske ett annat begrepp man skulle... Ja, eller till och med då observatör. På lite på hur man ser på hans faktiska roll. Men han tillhör ju den militära underrättelsetjänsten. Så jag skulle nog säga att underrättelsetjänst... Ja, agent är väl också ett helt acceptabelt term i sammanhanget.
Ja, och han skickas ju efter den här revolten har brytit ut. Så skickas han till... de arabiska delarna då av Osmanska riket för att pejla vilka liksom allianser som är möjligt och hittar liksom en falang där som han snabbt plockas upp och blir liksom central rådgivare för. Så det är alltid svårt att veta hur mycket han är en mytoman och hur mycket han faktiskt spelade en central roll i den här arabiska revolten.
Verkligen. Det är ju spännande, för han är ju en historieberättare också. Det är ju tydligt liksom. Och han lyfter ju fram sig själv på det där liksom humble brag-sättet. Framförallt i Seven Pillars of Wisdom så är det väldigt återkommande att jag var så obetydlig, men de här sakerna gjorde jag och så är de supersmarta eller jättebra.
Det han beskriver då i den här texten i Encyclopedia Britannica, det är ju att försöka dra lärdomarna av irreguljärt krig. Och då kanske det är första frågan till dig sen, liksom, vad skiljer liksom reguljär krigsföring och irreguljär krigsföring? Så här, vad är, om man ska använda de begreppen?
Ja, det finns liksom ingen vettig definition av detta. För att de är både politiskt laddade, så de betyder liksom... Den reguljära styrkan vill gärna att motståndaren ska framstå som irreguljär. Och den irreguljära styrkan vill gärna framstå som reguljär eftersom att det kommer en viss pondus eller politisk makt genom att då vara en stats. För alltså militärmakt är ju den reguljära. Medan den irreguljära då, enligt den definitionen, skulle vara den, liksom, den icke-statliga aktören. Eller så förstår man det som att den reguljära styrkan är en militärorganisation som har resurserna att liksom bära upp alla vapenslag till exempel, eller formera sig enligt gängse liksom hierarkier och normer för hur en militärmakt ska se ut. Medan en irreguljär är då bara kanske en fattigare eller svagare styrka och får därför välja sig att organisera sig på ett annat sätt. Jag tänker väl att det rimligaste sättet är att prata om det kopplat till stater på något sätt. Om jag skulle använda begreppet så skulle jag säga att reguljära försvarsmakter eller krigsmakter är de som har en någorlunda erkänd stat ur något så här Max Webert perspektiv liksom. Medan en irreguljär då inte har det. Med det sagt, så om vi då bara ska gå rakt in på det, så skulle ju Hamas då ha en reguljär stridsmakt eftersom att de då i någon mening har en stat. De kontrollerar, eller kontrollerade, ett territorie. Medans Islamiska staten har rört sig från att inte vara en irreguljär styrka till under en period vara en reguljär styrka för att sedan återgå till att vara en irreguljär styrka. Och talibanerna idag är en reguljär styrka. Men under, alltså är du med? Definitionen blir, vad ska man ha den till? Man kanske bara ska ha den till för att säga, när vi har stridigheter mellan en irreguljär och en reguljär styrka, då vet vi att det är ett väldigt asymmetriskt krig. Alla krig är asymmetriska, men det är extremt asymmetriska krig. Medan är det två reguljära, då är de mer icke-asymmetriska. Och har vi två irreguljära, så är de antagligen också ganska icke-asymmetriska. Styrkeförhållandena är mer jämna.
Och då har vi också Storbritannien och Frankrike då, som står och understöder det här, liksom både öppet genom att de går väl in i, de har ju, Frankrike har väl, vad är det som är motsvarar Libanon och...
Precis, de kontrollerar väl, alltså det här ska jag inte ta gift på. För är Nej. Det verkligen så att Frankrike, det är väl områden de får inom situationstecken först efter kriget?
Ja, de får det efter, men de börjar nog ta kuststäderna här precis. Under det som ett del att stödja den här arabiska revolten, och samtidigt så går Storbritannien då in i Palestina liksom och tar områdena där så via liksom Egypten som är lerade.
Ja, precis, för Egypten är ju det är också det stället som Lawrence of Arabia, eller Lawrence då, skickas till för att senare gå in i den arabiska halvön.
Så irreguljärt krig 1916, så bryter alltså den här i juni 1916, bryter den här arabrevolten ut, och de tar de heliga städerna Medina och Mekka, och det går väldigt knaggligt till en början, att Turkiet skickar snabbt sina trupper neråt liksom, mot Medina. Det finns liksom bra tågförbindelser där så att de kan skicka dit. Och då efter några månader så kommer Lawrence dit och är då med liksom i ett så här avgörande skede när de börjar liksom utveckla en strategi i den här revolten, hur de ska slå till. Och då har de ju inte hunnit upprätta reguljära arméer än, vilket de försöker börja liksom med officerare och liksom uniformer och liksom hela, utan
klassiskt misstag att sträva liksom efter och strida då konventionellt. Eller det är lite som med partier som försöker låtsas som att de är partier när de är fem personer. Det är liksom, det finns liksom en idé, och det är ju väldigt återkommande, men det finns liksom den här idén om att vi måste efterlikna den här strukturen, för med den strukturen så kommer det här politiska inflytandet.
I den här texten så börjar ju Lawrence polemisera nästan direkt både mot Clausewitz och Fox som Fox-doktrin. Eller
ja, Fox, som tror jag väl.
Fox. Och vad kan man säga om det? Vad är det liksom han vänder sig mot, det här moderna kriget efter Napoleon? Liksom, vad är det för?
Ja, alltså det han vänder sig mot, och det är väl det är liksom han, det är lite här han vävar liksom mot alla stora namn då på något sätt. Foch är ju, Ferdinand Foch är, ja, det måste han vara 1916. Då har han lett, han har varit liksom en av de absolut ansvariga för Somme-offensiven. Han är en fransk general, skyldig till hundratusentals döda unga fransmän. Med ett ganska barbariskt, kanske fel användning av det, ett extremt civiliserat sätt att föra krig, där man bara kastade infanterister mot tyska kulsprutor nästan. Och Foch då är det, han blir sen Supreme Allied Command, alltså han leder liksom hela väststyrkan i första världskriget. Han var liksom helt, hade helt missförstått hur det moderna kriget skulle se ut, om man ska vara taskig mot honom efterhand. Så han var inne på infanterioffensiver. Han tyckte det var skitbra. Sen ändrades han liksom under krigets gång, men jag kan tänka mig att Lawrence hade en tydlig idé om att Foch fick stå som liksom ansikte på något sätt för det här liksom avgörande slaget man ska uppnå genom liksom en extrem koncentration av trupp, och det ska vara stora liksom stora rörelser av liksom stora förband som bryter fram på olika punkter och så, liksom det här väldigt storskaliga kriget. Och varför han sen kastar in Clausewitz handlar ju om det här point of gravity-begreppet, alltså idén om att alla styrkor, alla krigsförande parter har en tyngdpunkt som är det som är deras slagkraft, är det som möjliggör att de kan fortsätta kriga. Och man ska hitta den, och sen så ska man lägga all sin kraft på att knäcka den. Och har man knäckt den, och då har man liksom vunnit kriget. Och det är liksom lite fult, för att under första världskriget vänder väl liksom och kommer snarare in på att man ska bedriva något jättelångt utmattningskrig med artilleriet i fokus. Men det kan jag veta inte hur relevant det är för det här. Men det är uppenbart att liksom Lawrence vävar mot de här stora namnen. Och Clausewitz tänker jag väl att de flesta känner till. Han är väl liksom den första krigsfilosofen i modern tid i alla fall. Och skulle väl liksom säga att det är manövern, det är liksom det skickliga slaget, det är kriget, är någonting som handlar om att söka slagfältet. Och det står ju väldigt stor kontrast till det som Lawrence beskriver liksom, som ju snarare beskriver någonting omvänt, där man inte alls ska söka kontakt med fienden, utan tvärtom hålla så lång distans som möjligt, och till och med kanske helt undvika kontakt om det är möjligt.
Mm. Så fienden, man ska söka upp fiendens arméer, besegra, orsaka så stor förlust så att det tvingas fram en politisk förhandling eller liksom en fred. Liksom den vägen, det är liksom så det ska tänkas. Liksom. Medan då kommer ju liksom Lawrence med tre faktorer som han lägger till när han liksom vänder på allt det här liksom för sin gerilla krigsföring. Det första liksom han har är en algebraisk, en matematisk faktor som han säger att man måste ta hänsyn till. Och det är att han hela tiden försöker tänka sig det här området som ska erövras, det området som är ockuperat. Hur motparten, fienden, fördelar sina trupper. Att det här liksom följer en rad variabler. Var finns järnvägarna? Hur många kullar? Hur många fästningar? Vad är det för område det här ska kontrolleras?
Ja, han går väl in här och så ska man liksom börja räkna. Och det är mycket med hur långa järnvägar är och hur långt det är mellan olika orter. Och hur långt senare då, hur långt en kamel kan rida. Men hans idé om någonstans om ockupation är ju att den ockuperande styrkan, i det här fallet ottomanerna då, de behöver ju liksom fysiskt hålla de här platserna som de vill kontrollera. Och att, om jag förstår honom rätt, så menar han väl att det är inte matematiskt möjligt. För det borde vara uppenbart för ottomanerna om de tittar på det här, att den matematiken är liksom, det går inte ihop.
Då försöker han sig då tänka, liksom, han skriver så här, attackera utan fanor, att gerillarmén istället ska fungera som en, så här, en gas eller influens som varken har front eller, vad heter bakre delen av den?
Flanken, eller?
Flanken, ja. Och att han menar att arméer är som växter, att de är liksom har... De behöver sina rötter liksom, och näringen som förs upp till skälkarna fram till huvudet. Medan han försöker liksom hitta en sätt att där man har begränsade med resurser. Hur man kan få så stor effekt som möjligt genom att kunna vara så ogripbar som möjligt för... inte liksom gå att mötas armé mot armé.
Nej, precis. Att liksom då i motsats till de andra tänkarna så ska man då undvika det här slagfältet. Han beskriver det väl också som att grillan bör nästan ha liksom en, ja, vad ska man beskriva det som, slumpmässig förflyttning. Alltså att den ska liksom röra sig oregelbundet inom ja, vad kan man säga då, stridszonen eller området som man strider om. Och pratar väl också om väldigt långa förflyttningar som görs, vilket då när man driver fram lik den här gasen tvingar liksom ottomanerna att reagera hela tiden. På det sättet så uppnår grillan momentum då, att det är de som någonstans sätter liksom rytmen i kriget och kriget förs.
Där blir liksom den andra faktoren då, att den biologiska faktoren liksom, där han menade att för turkarna, de hade gott om mannar, de hade gott om soldater, men för dem var all materiel att liksom hålla mark, broar, liksom kunna hålla hela territoriet, för att ha järnvägen fungerande, det var deras svaga länk. Och att det var där då också som att det blev ett krig som inte gick ut på att liksom konfrontera armén, utan konfrontera hela liksom den här logistiska strukturen och snarare hålla arméerna liksom isolerade på sina platser, att de inte kunde förflytta sig, medan de här beduinska stammarna liksom, som alla fungerade, kanske var i konflikt med varandra, till och med alla fick jobba autonomt och genomföra sina räder och snabbt komma, snabbt dra och försöka slå, orsaka så mycket materiell skada det bara var möjligt.
Ja, precis. Och han är väl, jag tänker att man ska liksom förstå det framförallt då när man pratar om materiellt som liksom logistiken på något sätt, alltså förmågan att hålla de här väldigt stora förbanden som ottomanerna skickar ner för att framförallt då hålla Mecca och Medina. Och att den irreguljära styrkan har inte samma behov av de här resurserna. Och kanske framförallt har helt andra logistiska noder. De fungerar på ett helt annat sätt. Medan ottomanerna, framförallt är det ju den här Hedjas järnvägen som ju kriget faktiskt, om man tittar på det rent militärt, så är det ju den det handlar om. För lyckas den arabiska revolten faktiskt blockera den järnvägen så är liksom den ottomanska styrkan i området kommer att svälta ihjäl, om man ska vara krass, eller behöva helt enkelt lämna området till med hjälp av lastbilar eller till fots.
Så han säger att istället för en war of contact liksom där man konfronterar, kommer i kontakt, så är det en war of detachment, att det hela tiden handlar om att röra sig Och att det bygger då på att det ska finnas okända områden under öknen dit liksom turkarna inte kan ta sig ut. Man kan röra sig in och ut ifrån. Sen hans tredje faktor liksom som man går in på är den psykologiska faktorn. Liksom hur gerillan måste skapa stöd och propaganda och så. Och det här är ju många liksom så här väldigt så här fina formuleringar. Att han säger att de här gamla arméerna, de är så vana att tänka utifrån liksom sina prestigefulla eller traditioner. Att de värnar de gamla vapnena, men en så här ung gerillarörelse kan inte göra det, utan man måste ta de nya redskap som finns i bruk. Han säger att den arabiska armén var så svag fysisk att den inte kunde låta de metafysiska vapnen stå oanvända.
Mm.
Det Wu Ming-kollektivet gick igång som in i helvete på då med så här fildelningspiraterna liksom, att hela tiden var någon använda tekniken på sätt som liksom egendomsrätten inte liksom hänger med så här, har en sån hastighet där.
Ja, och sen så i det så beskriver han väl liksom också hur den här liksom traditionsbundna kontra den mer autonoma grillan inte bara är på ett strukturellt kollektivt plan, utan den också sker liksom de facto rent individuellt, att den enskilda gerillasoldaten blir i grund och botten en armé i sig själv, i det man då skulle beskriva som någon typ av uppdragstaktik, alltså att den är fri att tolka och utföra de handlingar som behövs för att uppnå det målet som man då har satt. Vilket ju är ganska modernt sett till tiden det är skrivet på.
Mm. Men han säger också då att för den turkiska armén så att skicka ner liksom unga män som soldater, det kostar dem inte så mycket om personerna dör. De dör långt bort ifrån där de bor. Liksom det får inga stora konsekvenser, men att bli av med räls eller tåg eller transporter, det får oerhörda konsekvenser. Medan för de här liksom beduinstammarna så varje person som skadas och dör, säger han, är som en vattendroppe liksom i havet, att det sprids stora ringar och får oerhörda konsekvenser, att det gäller att vårda varje liv och att verkligen undvika konfrontation. Han säger att varje konfrontation är en olycka snarare liksom en strategi, och har man vunnit en attack någonstans så ska man inte försvara den utan direkt dra därifrån liksom och ta sig vidare, hela tiden använda sin hastighet och komma till nya ställen.
Ja, och jag tyckte det är ett väldigt fint bit och framförallt väldigt klarsynt. Det är ofta ett missförstånd bland upprorsromantiker eller vad det kan vara, att liksom det här med offervilja och martyrskap och så vidare, när det är precis som Lawrence säger, så är det faktiskt förhållandet helt tvärtom, att ett utbyte ens en till en, eller en till fem mot en reguljär, i den meningen en statlig aktör, är ju en katastrof för upproret. Och att han beskriver ju det, ett uppror är en emotionell process, en psykologisk emotionell process. Du kan inte tvinga bort känslorna ur ett uppror, alltså, för då kväver du också någonstans den energin som du skapar, som upproret bygger på, som det är ett uttryck för. Medan staten kan tvinga fram det avskalade, eller tvinga, de kan, men de försöker hela tiden dämpa den krigets emotionella processer. Alltså den irreguljära eller upproret kan inte göra det.
Nej.
För då stryper den sig själv i någon mening. Så ska man tillåta emotionerna som ilska och glädje och hämndbegär, eller vad det nu skulle kunna vara för några, och det, i den här liksom autonoma agerandet, hatet till exempel, då måste du också acceptera sorgen. Det var en del av den här texten som jag tyckte var väldigt fint beskrivet av honom.
Och även tröttheten, att folk kommer in med liksom engagemang och sen är de fria att lämna och dra sig tillbaka och åka hem och komma tillbaka igen. Att det finns liksom inte den disciplinen i det, utan alla måste ha ett driv i det de gör själva, och det går inte att liksom hålla igång med piska och orders och så, utan för att det skulle kunna bli också hållbart över tid att inte köra slut på sina de som deltar.
Nej, precis. Jag vet inte, den delen tänker jag är så intressant och genomgående när man tänker på den typen av icke-statliga aktörer, liksom allt från talibanernas avbrott för skörden när liksom insurgenten behöver gå hem igen för att nu måste man jobba med den andra grejen, eller då Shoei-folket eller Miami-folket under amerikanska statens krig mot Amerikas ursprungsbefolkning i Nordamerika, där kriget var någonting som skedde under liksom, ja men det skedde 2 månader och sen så behövde, ja men fan, jag måste sticka hem igen, eller jag personligen måste sticka hem igen för nu händer det här, men jag kommer igen om ett tag. Det känns liksom som en sån skillnaden mellan en soldat och en krigare, som också är sånt, vad är skillnaden mellan de begreppen? Men upproret har då mer av den här liksom krigaren än soldenären, personen som gör detta som ett yrke.
Och sen i slutet av artikeln så Lawrence av han tar summerar det här i några punkter. Jag tänker vi behöver inte gå igenom alla de här punkterna för det är bara en summering. Men jag tänker, dels tänker jag på 2 saker. Dels att han jämför ökenkriget och bygger den här ökenmakten med
havet.
Havet, ja. Att det är så här kamelen som öknens skepp, men att det är samma form av släta rum som gör att du väldigt mobilt kan flytta dina styrkor och du kan också behärska rätt stora områden med små resurser. Att på det sättet, genom att du snabbt kan röra dig och slå till på olika ställen. Att det är det ena sidan, den här mobiliteten och hastigheten är så oerhört viktig för gerillan. Taktiken, och det kan vi ju prata om, är det ens möjligt idag, den formen. Och det andra är ratio, att det är så viktigt för honom att se ratio, att tänka sig dels den reguljära armén, hur stort område måste de kunna täcka för att täcka de här järnvägarna, kunna täcka allting, men också ration som är för gerillarörelsen, hur stor sympati har de hos folket så att de inte blir angivna och ditsatta eller kan få nya motståndsmän, partisaner att ansluta sig. Att han säger att det räcker med 2% aktiva och 98 passiva sympatisörer. Och det här med ratio var någonting som jag, när jag pratade med Extinction Rebellion så var vi väldigt mycket inne på det där och prata om ratio, för de följer ju en 3,5% princip, att om 3,5% av en befolkning stödjer icke-våldsaktioner och deltar i det, så kan liksom en regim inte längre fortsätta, oavsett om det är en minoritet. Så när den aktiva minoriteten blir så stor. Och slår en ser här liksom 2% som ska ha 98% stöd. Och det är ju inte speciellt ofta man kan få 98% stöd av den befolkning man liksom kämpar.
Nej, precis. Skulle det vara så här, sluta sälja skolor eller någonting. Då, så, om man sätter upp en väpnad motståndsgrupp mot det så. Nej, men ja, det är precis. Han avslutar texten. Jag tänker att man kan läsa den på lite olika sätt. Jag kan väl, alltså man ska vara liksom lite kritisk mot den. Så kan jag tänka att den också är, den är producerad i sin tid. Men han verkar liksom inte riktigt, eller han undviker att beröra det politiska och det militära. Det handlar ju också om vem syfte han tjänar där, ska ju sägas. Jag tänker att man kan förstå irreguljär krigsföring på liksom ett helt annat sätt än vad Lawrence of Arabia uttrycker, men som han kanske är det han egentligen beskriver. Om man skulle presentera det på sättet att säga upproret behöver bara existera och vara hotande, men det egentligen är en rent politisk strid som sker. Den är inte militär. Det spelar ingen roll vilka områden ottomanerna ockuperar. För de måste göra det i all oändlighet. Det enda vi måste göra är för dem att tröttna och åka hem. Alltså är du med att man kan, och att det upproret gör också, det är att man förhindrar motparten, i det här fallet ottomanska riket, att nå en politisk lösning. Att avväpna en, att strida mot den på det fält man faktiskt strider, alltså på det politiska fältet. Och tvinga dem att använda militära medel. Ditt hot om våld tvingar dem att agera militärt. Du lurar in dem i att bomba, beskjuta, skicka förband, soldater som våldtar eller plundrar eller beter sig generellt illa. Men det de egentligen borde göra är att sätta sig ner, vilket olika ledare i Ottomanska riket gjorde under olika perioder, och sätta sig ner med araberna och säga, okej, vi har ett imperium, vi vill att ni ska stanna kvar i vårt imperium, vad vill ni ha?
Mm.
Men istället så skickar de beväpnade soldater för att upproret tvingar dem att skicka, om man ska vara krass, tvingar dem att skicka beväpnade soldater.
Som jag har förstått det så pågick det reformationsrörelser liksom, att förnya Osmanska riket inifrån, och sen det kom ju ur också, sen blir det Turkiet och kemalismen och det blir sekulariserat styre, Konstantinopel blir Istanbul, att det är en stor förändring på gång där, som det här kanske sydliga krafterna, de är mer intresserade av självständighet än att få just de mer liberala reformerna på det sättet. Och från Storbritannien och Frankrikes sida så finns ju liksom intresset att om araberna håller arabiska halvan och binder upp så mycket osmanska trupper där som bara möjligt, så kan Storbritannien och Frankrike ta kusterna mot Medelhavet, Röda havet, och gå in där och skära av och säkra Suezkanalen och sånt. Så att de ser ju det. Och det verkar ju det som Lawrence också gör, som vänder utvecklingen på ett sätt, att han går off-radarn liksom där under 2 månader när han vet Storbritanniens planer, men han någonstans skiftar allians och ser till att arabiska upproret lyckas ta hamnstäder och blir en part som Storbritannien och Frankrike inte kan bortse från, att de blir en sån aktör att de måste förhålla sig till det, inte att bara att det har varit okej, nu har ni haft kaos där borta, och att det är det som är hans egentliga bidrag till det här, att han stjäl den kunskapen kan man säga om Storbritanniens planer och ger araberna.
Ja, och sen så blir det liksom lite så här, vilka intressen har de här, alltså vad är, du säger de vill ha självständigheten till liberalisering och så vidare, och det tror jag är alldeles rätt i. Alltså i den här texten så nämner han ju Faisals klankrigare, eller hur man ska översätta tribes, är alltid ett svårt begrepp, och den Faisal han skriver om är ju den som drar till Damaskus, utropar sig själv till kung över Damaskus, för det har han ju blivit lovad av Frankrike och britterna, typ. Sen åker han till fredsfördraget och fattar, oj shit, de har blåst oss. Ah. Britterna säger, sluta bråka, du får bli kung i Irak istället. Så jag menar, det är ju också, det som händer är ju inte liksom, det är ju inte en revolt i meningen att den, att det ska vara något progressivt i det, alltså i den bemärkelsen, utan det handlar ju verkligen om, det är en självständighetssträvan för ett folk som liksom lyder under ett imperialiskt förtryck då från ottomanerna. Vilket ju också begränsar liksom vilka vägar. Lawrence of Arabia beskriver väl det i Seven Pillars of Wisdom, att liksom, när ungdomen har vunnit framtiden eller vunnit sina drömmar, så kommer de äldre och fixar freden, eller vad man ska säga. Alltså tar tillbaka det som man har vunnit. Liksom.
Men jag tänker, om vi ska liksom dra paralleller både till filmen Dune och till nutid, så kan man ju också se skillnaden på vad är en motståndsrörelse mot en ockupationsmakt och vad är en revolt där det egentligen inte finns någon föregående stat som du kan hänvisa till, utan att man reagerar på en förtryckande imperie eller förtryckande rike och försöker grunda någonting nytt som inte finns. Och det där nya kan grundas med yttre stöd, med andra makter som har ett intresse av att destabilisera det här genom att stödja revolter inifrån. När jag var liten fanns ju en bok som var tjock som en telefonkatalog, och det var ju telefonkatalogen där man alltid hade det här om kriget kommer i den. Det som alla har fått som en broschyr nu i brevlådorna, och den har ju liksom funnits som skrifter innan. Men på 80-talet så låg den sist i telefonkatalogen och det var ju som en liten manual där i hur du inte bara ska agera om det blir krig utan det är också hur du ska agera om du blir utsatt för ockupation. Jag läste alltid den och tänkte, ja, men det här är ju liksom som en manual i civil olydnad. För det första ska du se till att ockupationsmakten inte kan använda några transportfordon så att du ska skruva ur din cykel så att de inte kan använda den. Du ska gömma båtar, gömma bilar eller nycklar över till att du ska begå regelrätta sabotage och sen då med motiveringen att säga, men du har rätt att bedriva motstånd mot en ockupationsmakt. Medan den här rätten att bedriva motstånd, det finns ju inte för en revolt på det sättet, ett uppror. De kan inte hänvisa till en så här laglig ordning innan.
Den gör ofta det. Och till och med i begreppet revolution så ingår det väl den idén också, att i tanken på att man ska återgå till någonting. Att i USA så är det liksom alltid det här jävla tjatet om konstitutionen, att ni liksom inte, den styrande makten är inte legitim. Alltså det, just det brukar ju ändå vara en sån återkommande, att man på något sätt, ni lovade oss demokrati, det här är inte demokrati, nu ska vi liksom ta det som vi egentligen skulle ha. Och så liksom idén då, eller franska revolutionen när det var så här, kungen är med oss. Eller vad det kan vara. Men ja, jag tänker att det är lite olika håll här man kan fundera på. En sak som jag vill stanna upp och fundera på, som är väl spännande, och det är ju det här med öken. Och med ogästvänlig terräng. För det är väl egentligen det öknen är. Jag håller nog inte helt med om hans havliknelse, eftersom att jag förstår vad han är också britt. Det är love that shit med båtar och grejer. Så det var kanske mer någon sån fanservice när han började skriva om havet. Men är det inte intressant att tänka sig att det finns liksom ogästvänliga platser och de som står ut och var på ogästvänliga platser har en fördel av det? Och att man kan liksom förstå den ogästvänliga platsen också som skapad av ett förtryck, ofta. Inte platsen i sig, men befolkningen där. Det gör ju, Seven Pillars of Wisdom så pratar ju Lawrence om det, att han är så, de fattigaste stammarna drivs liksom ut och tvingas bli beduiner. Det är liksom ingen som väljer att göra detta, utan det är ett jävla helvete att vara beduin. Utan det finns liksom en gång där det här har skett. Man kan tänka på djungeln på samma sätt, alltså att det finns liksom den här, man plågar människor, då skapar man liksom också en plågad människa. Man skapar en människa som står ut med det här som ingen annan står ut med. Och det ger man den erfarenheten till någon. Och det område man alltid tvingar ut dem i är alltid ett område som staten i grunden eller imperiet egentligen inte har något riktigt intresse av. Så det är också en okontrollerad yta man tvingar ut dem i.
Gamla romarriket hade ju på sina kartor stämplarna som var hic sunt dragones, alltså här finns drakar, det är hav som man inte kontrollerar, där det är osäkert att åka, det kan finnas pirater eller man känner inte till vad som finns där, eller okända skär och öar. Och det andra var ju liksom hic sunt leones, att här finns lejon, här är ett farlig ökenmark att gå ut till, och då lejon kunde vara rebeller, beduinkrigare, vad som helst som man kände att det här är ett område vi inte helt kontrollerat. Det är en no-go-area på det sättet. Så här, som...
Jo, då blir frågan så här, vad är våra? Vad är den, liksom, vad är den moderna världen, om man får uttrycka sig på det sättet? Den högteknologiska världen, i västvärlden, den rika världen. Vad är det för ogästvänliga platser som skapas? Och det finns liksom olika komponenter. Alltså för det finns ett par böcker skrivna om uppror och upprorsbekämpning, det är ofta så perspektivet upprorsbekämpning böcker skrivs. Och jag har läst en hel del av det. Och det finns en återkommande faktorer i de här, i vad lyckat uppror, när David slår Goliat, vad krävs liksom. Och så finns det ett par. Lawrence är väl inne på en del av dem. Alltså en väldigt viktig faktor är ju då förmågan att ha skyddade bas och ha liksom ett plats att dra sig tillbaka till. Det beskriver han väldigt utförligt. Det är han är inne även på det, man behöver också stöd. Och det är ofta stöd från en annan stat. Man behöver liksom ha någon som håller igång ens ekonomi på något sätt. Sen behöver man ju ha stöd av befolkning och så vidare och så vidare. Men framförallt så måste man ha en fiende som inte måste strida om det. Det är inte en existentiellt krig för deras del. Ottomanerna kunde överge den arabiska halvön utan att de förlorade sin plats att bo, eller hur man nu ska beskriva det. Men de här platserna som är stor till ytan, som är okontrollerade, som man kan röra sig fritt i. Hur uppstår de? Vilka sådana platser finns det? Vilka Arrakis finns det liksom i vår tid? I vår del av världen? Och som du var inne på, är det möjligt? Är det liksom möjligt idag med övervakningsutrustning och så vidare?
Ja, och här är ju oss, Lawrence of Arabia säger ju också hastigheten, att rebellerna har hastigheten. Och jag tänkte så här, ja men Dune är ju, det är liksom i den filmen, det är ju som del två är ju bara en 3 timmar lång gerillakrigsföringsfilm.
Mm.
Hur det här Fremen-folket delvis hämtar sin inspiration från Lawrence of Arabia, och där de har då södra delen av Arrakis är helt utanför raden som de här feodala familjerna som turas om att härska över Arrakis, den här ökenplaneten. De har ingen koll på vad som sker där. Men även ute i öknen så de känner inte öknen. Så att det finns för dem territorier som de inte känner till. Jag vet så här, Carl Schmitt, när han skriver sin den här teori om partisaner, då säger han partisanen har en viss förhållande till jorden, att den har en sån tellurisk karaktär, att den hämtar sin kraft att försvara ett visst område, och det är det som ger den legitimitet. Och det är vissa partisankrig som är verkligen så, att det är lokala fästen, de känner sitt område som handen i handsken, som de här Fremenkrigarna gör i Dune-filmen, liksom, hur de bedriver gerillakriget, att de kan hela det territoriet. Vår motsvarighet, så är vårt motsvarighet till en sån djungel eller liksom öken, är väl kanske inte landsbygden, är inte, utan det är förorterna i sådana fall som är det som staten fortfarande bedriver som en frontzon, ett ockuperat område. Jag kommer ihåg när det brann i Rosengård liksom, under åren jag bodde i Malmö där nere.
Jag vill bara vara tydlig här till alla lyssnare som Rosengård är ingen förort.
Nej.
Men bara som alla som aldrig har satt sin fot i Malmö, det är ingen förort, det är en stadsdel i Malmö.
Man går från Mellan ut dit, går man på 10 minuter, en kvart.
Ja, precis. Liksom, man åker ingen buss, man behöver... Nej, det är ett bostadsområde. Ja. Nej, men det här är en återkommande missförstånd.
Jo.
Om ön Rosengård liksom, eller hur man ska...
Ja, det är som från Stockholm, från Södermalm till Midsommarkransen, det är liksom inte något avstånd liksom.
Nej.
Men det kom ju den här Rosengårdsrapporten då, som Magnus Ranstorp var med och där han gjorde intervjuer med olika socialarbetare, poliser, olika verksamma där. De beskrev ju sig själva som så här frontsoldaterna som befann sig ute i ett ockuperat område där det fanns en dold undersida med kravallande förortsungdomar som kunde röra sig genom husen, springa in i källarna, visste portuppgångarna. Det fanns källarmoskéer med liksom islamistiska grupper, det fanns gäng med kontakter. De hade ju verkligen den här beskrivningen av det i den rapporten. Det är så här, tänker jag, liksom sista stället som är kvar som beskrivs på det sättet som en farlig utsida, speciellt för borgarna ser det som den här farliga utsidan.
Ja, nej, det är spännande. Och som Malmöbo så kanske det är liksom också en om, och att det fortfarande pratas om Rosengård på det sättet, även om, och det ska man väl vara helt ärlig med, det är ett område som är drabbat av stora problem med brottslighet och barnfattigdom och liksom slumhyresvärdar och så. Det finns värre områden i Malmö, men de har inte varit lika duktiga på att bråka. Så de har inte heller fått lika mycket resurser. Och de platserna, de här liksom, då kommer vi då in i någon typ av stadsgrilla. Så är det ju att stadsgrillor har ju alltid varit mer eller mindre värdelösa. De har inte lyckats. Och det är nog av den enkla anledningen att staden inte är en på riktigt okontrollerad. Utan då är det räfflat rum på något sätt. Alltså det är en yta som går att isolera. Och isolationen i bekämpandet av en upprorsgrupp del och bedrivandet av ändå, vilket perspektiv om vi ser på den, så är det ju att den största faran för en motståndsrörelse, terrorgrupp, insurgentgrupp, irreguljärt förband, är att bli geografiskt och politiskt isolerad. För då, så fort den går att utdefiniera, då kan man bomba den, man kan mörda de enskilda, och framförallt så kommer våldet riktas mot den gruppen, de här 2%, och istället för att riktas till de här 98%. Och det är kanske så här man behöver tänka på den här öknen, för att om man inte är isolerad, då riktas våldet som det här imperiet, den här staten, den här makten. Det riktas mot alla, hela 100%, mot helheten.
Ja.
Och då blir det liksom, då är det tillbaka till Ho Chi Minh. Alltså, för varje person är död av oss så får vi 20 till. Jag skrev en text i Flamman för något år sedan som handlade om det här när det var sett in militären mot brottslingar. Att vill man bekämpa brottsligheten, den här typen av liksom gängkriminalitet eller vad man ska tänka på det, så handlar ju det om att de här människorna behöver isoleras. Och brett våld, bred repression, har ju den totalt motsatta effekten. Utan då gör det ju att gränserna mellan de här suddas ut. Och det gör att den energin i upproret, om man då inte ska tänka på det brottslighetsperspektivet, men den här liksom energin upproret har, den förstärks. Det blir som en katalysator som förstärker upprorets energi när imperiet försöker slå tillbaka. Om man ska göra en annan filmreferens. Alltså staden i sig är inte tillräckligt stor, förutom några enskilda fall. Man kan väl tänka sig i Brasilien till exempel. Att det finns okontrollerbara områden. De är så pass stora, det är så pass hög befolkningsmängd och så vidare, att det de facto inte går att kontrollera dem. Och så finns det ju ibland då hela städer istället, alltså det man då kallar för feral cities, alltså förvildade städer, alltså en hel stad inte längre staten riktigt kan betrakta den som att den är under kontroll.
Men jag tänker på en grej, när jag läste de här Om kriget kommer-manualerna, då är det ju väldigt mycket så här att bilda en motståndsrörelse, men en motståndsrörelse kommer omfattas av folkrätten, att det kommer, om man står under tydlig befäl, man ska bära sina vapen upp. Man ska iaktta krigets lagar. Du måste ha något tecken på det, om det är uniform eller armbindel eller något sånt.
Det finns gamla lagren med hundratusentals armbindlar som skulle delas ut, och så tog man på sig den, då hade man uniform på sig liksom.
Då skulle du då särskilja dig från civila, och det följer ju den här logiken att en så här, armé ska söka armé, soldater ska söka soldater, att man ska skjuta mot den andra, men hela Lorens koncept, det finns ju inget som särskiljer de här, och det gör det inte i liksom Dune-filmen heller. Den formen av gerillakrigsföringen där handlar ju snarare om att försvinna in och ut ur mängden och kunna vara vem som helst, att liksom kasta av det och ha ett vapen under rocken, och då omfattas man ju inte på något sätt av, du blir ju inte krigsfånge, du kan liksom arkebuseras på plats eller liksom, och det är där också det blir så här motståndsrörelse, om motståndsrörelse försöker följa vissa krigslagar så blir ju den här formen av gerillakrigsföring, det är ju det som, ja, ni pratade om er podd liksom, så här, när går det över till att kallas terrorism, för du har inte det här, du kan inte identifieras på det sättet.
Nej, sen så verkar man ju få kalla saker för terrorism som utförs av uniformerad soldater deltagare. Ryssland kallar ju allt möjligt för terrorism, så jag menar, det verkar ju också vara fritt fram.
Ja.
Och Huthi-rebellerna då, eller Huthi då, som ju i all mening är en ny statlig aktör, är ju också terrorism. Fast, alltså, jag tänker att den diskussionen kan man lyssna på vårt avsnitt eller rörelse där vi diskuterar det. Det är ju liksom en semantisk diskussion som såklart bär sin egen vikt. Men jag tror att det kan vara de fallen vi har av den här typen av motstånds, liksom partisanverksamhet. Det verkar ju mest vara viktigt att vinna kriget. För sen är det ju ingen riktigt som diskuterar det sen. Alltså jag tänker i Norge till exempel. Det har ju inte gjort såna utredningar av deras motståndsrörelse. Hade ni verkligen uniform på er? Och Lawrence arabiska revolt hade ju kunnat ha uniform på sig när de genomförde sina räder till exempel.
Ja.
Så hade ju det varit lugnt. Så att, jag vet inte, folkrätten i det här fallet är ju också, det är viktigt att du, när du är en stridande part, gör en tydlig distinktion mellan stridande och civil. Det kräver ju krigets lagar av en. Och där finns det ju direkt ett motsatsförhållande mellan upproret och folkrätten i någon mening.
Men samtidigt så här, i FNs resolutioner, de är ju inte bindande som folkrätten på samma sätt, så har de ju, det är både så här 73 och 87 gjorde de resolutioner i att länder som blir ockuperade har rätt att bedriva motstånd, koloniala makter eller ockupationsmakter, med alla till buds stående medel, inklusive väpnat. Och som sagt, de här manualerna som jag läste där, liksom sabotageaktioner mot infrastrukturer, liksom att motståndsrörelser kunde begå sabotage även om de inte sköt militära, så jag är liksom nyfiken ändå på, om man skiter i liksom terrorismbegreppet som är liksom ett propagandabegrepp, så verkar det ju just så flytande mellan irreguljär kämpe, vad som räknas som illegal kombatant, så att du har kombatanter, illegala kombatanter, du har irreguljära kämpar och sen partisaner, och så har du då de som gerillakrigarna som inte följer de här.
Nej, och så jag menar, det finns ju även i den reguljära armén, så kan du ju ha irreguljära förband eller förband som utför, som du till exempel då har, jag vet inte, du har en grupp, Amerika skickar in en grupp Delta Forces in i Iran för att göra någonting. Så kommer inte de runt med stora amerikanska flaggor på sina huvuden liksom. Är USA då en irreguljär stridande part? Eller för att om man ska titta på Clausewitz då, så skulle väl Clausewitz säga så här, men det finns liksom ett absolut krig, eller ett idealt krig. Ett krig som sker sig, som vi föreställer oss att krig ska gå till. Det kriget kommer aldrig hända. Så att det finns ju de här ramarna för hur de eftersträvansvärda ramarna för hur det här då ska fungera. Och det ska alla liksom försöka rätta sig efter. Men det gör ingen. Man ska se det som ett, jag vet inte, som man skulle sagt till ett barn eller en ungdom. Det är ett strävansmål. Och sen så bryts ju det. Det är som diskussionen om vit fosfor i Gaza.
Mm.
Alla bara, det är ett förbjudet vapen. Nej, det är inte ett förbjudet vapen. Det är liksom fel sätt att uttrycka det på. Den är förbjudet att använda till specifika saker. Ja, men vår mening när vi sköt den vita fosforn var för att skymma våra framryckande soldater. Ja, men ni sköt ju också det här elden som inte går att släcka på de här personerna. Ja, men det var inte det som var syftet. Syftet var att dölja. Okej, då är det tillåtet. Så att, jag vet inte om man liksom en sån rent legalistisk liksom, diskussion om de här begreppen, tänker jag, är ganska, man ganska snart upptäcker att de definitionerna finns liksom till för att kasta det på den andra. Att liksom inte erkänna den andras legitimitet. Och kan vi ta PKK då som ett annat exempel, eller deras väpnade gren, eller PYDs väpnade gren, så är det en irreguljär väpnad styrka liksom? Jag vet inte. PYD kontrollerar väl i Max Webers meningen ett område. De har grader och uniform och vapen. Alltså, är du med? Så då är de väl en reguljär styrka i ordets bemärkelse.
Och de strider mot militära trupper i stor grad liksom.
Ja, och det ju, finns ju hundratals exempel genom historien där superreguljära styrkor har stridit mot civila. När man satte in amerikanska luftbundna trupper in i amerikanska städer för att slå ner uppror till exempel under 60-talet. Inte då kanske med militärt våld då, ska vi säga, men delvis militärt våld. Om man ska till ökenplaneten och fundera, så tänker jag väl att det är en sak som ju de porträtterar den med den södra hemisfären liksom, eller vad som händer där nere, och att husen inte har någon riktig kontroll över det. Det handlar väl liksom om att liksom både visa fram någon typ av arrogans från Harkonnen då, framför allt att de liksom är så här, men det går ju inte att leva där, de kommer inte vara där, den platsen är så ogästvänlig.
Också det här demoniserandet sådant av sin motpart, att det är propagandan slår runt, man är inte ens intresserad av att skaffa liksom så här strategisk intelligens eller vad man har att göra med, utan
nej, precis, och det finns ju liksom återkommande genom historien där liksom fullständigt, och inte minst britterna har ju lidit av detta många gånger, att de liksom av ren rasism har räknat ut sin motståndare. Japans framfart under andra världskriget är typiskt sånt exempel, när britterna bara sa, de är inte vita, vad ska de göra? Det där skulle de aldrig klara av, för de är så jävla korkade, så de kommer aldrig klara att göra detta. Så det är liksom uttrycket. Sen så blir det väl också att vi har, nu vet jag inte hur de förklarar det i boken faktiskt, varför inte de har information, det kan ju ha med de här underjordiska städerna att göra och så. Men man tänker liksom idag då, för du frågade innan, är liksom öknen, är det här möjligt att göra? Så tänker jag att det är klart att vi på något sätt rör oss mot en teknologisk nivå där du mer eller mindre kan övervaka gigantiska områden, även när på väldigt små förflyttningar av människor. Och jag vet inte om det längre finns, eller på platser på jorden finns det ju, men i liksom de bebodda delarna finns det liksom möjlighet att inte bli övervakad. Och där tror jag att man igen måste tänka att befolkningen kanske för en upprorsgrupp eller för en ockuperad, låt säga att Sverige skulle bli ockuperat, då är ju den enda terrängen du längre kan gömma dig ibland är ju bland människor. Alltså för den informationstekniken, ja, du kan säga att det är folk där. Alltså det här är ju något som upprorsromantiker gärna inte vill prata om, men en väldigt viktig del för ett uppror är att få staten att rikta våldet mot de andra. Och det är ju liksom återkommande. Att separera du dig fullständigt från de andra, då isoleras du. Och då kan man slå mot det. Alltså när IS utropade kalifatet och var så här, nu har vi tagit de här städerna är våra, här styr vi. Ja, så ser vad som hände med dem. Talibanerna däremot, visst, de höll områden och till viss del höll de städer innan, men de var betydligt mer flytande. De var mer i formen av gas, eller mer kanske i formen av ett virus, eller utan någon värdering i det. Där det var mycket svårare att säga, det där är de vi vill vinna över och det där är de vi vill bekämpa.
För jag tänker som hur Israel har ändrat sina militära attacker. Jag lyssnade på något program av Verdig om Hamas historia så här, och även hur de bekämpade Hezbollah liksom i Libanon, när de gick från det här liksom att försöka slå ut fiendens militära strukturer till liksom, vad kallar de det, mow lawn, klippa gräsmattan, att man, om man får beskjutning från ett område så sänker man hela det området, fast man vet att det är en gerilla som gömmer sig i en civil befolkning. Då ser man till att radera ut alla de husen som finns där runt omkring med civila och allt. Där blir ju någonstans också det här gerillakrigföringen och gömma sig i befolkningen. Det blir ju liksom, oavsett om det är Vietnam eller USA i Vietnam eller liksom Israel mot Hezbollah och Hamas. Just nu, de begår ju etnisk rensning, folkmord.
Ja, och här ska jag nog sticka ut hakan lite och säga att det är det som kommer att göra att Israel förlorar det här kriget.
Ja.
Och det här är något jag har sagt under hela den här, jag vet, 5 månader av vansinne vi är uppe i nu. Att det här är heller inte första gången Israel, som ofta lyfts fram som en av världens mest kompetenta och skickliga krigsmakter på grund av de konventionella krig de har befunnit sig i. Du tog Libanon som exempel. Men vad hände i Libanon? Hur slutade historien med Libanon? Vad hände efter 2006? Israel har en, och jag säger det med liksom all den liksom komplexitet och värdeneutralt, det har liksom visat sig vara otroligt kompetenta när det gäller liksom att med militärt våld bekämpa en fiende. Men de har också visat sig vara väldigt inkompetenta på att bekämpa en fiende på det strategiska planet. Och det som händer i Gaza nu, om det inte leder fram till ett folkmord i ordets faktiska bemärkelse, alltså inte den juridiska termen, utan att man faktiskt dödar alla palestinier som befinner sig i Gazaområdet. Om det inte leder fram till det, så kommer detta på inget sätt göra att Israel uppnår sina krigsmål. Och det är faktiskt det som definierar huruvida man vinner eller inte vinner ett krig. Israels utsatta krigsmål är att knäcka Hamas, säkra det israeliska territoriet, förhindra attacker mot israeliskt territorium. Är det någon av de tre sakerna som Israel uppnår just nu?
Nej, alltså de uppnår ju inte de målen och de kommer nog inte uppnå de målen.
Och då har man de facto misslyckats. Annars kommer man ner till liksom en märklig logik där om Israel då inte i själva verket har dolda krigsmål, och det brukar inte funka att ha dolda krigsmål, för det som händer sen är ju att de lyder i någon mening under en befolkning. Mm. Och så kommer befolkningen säga, men ni lovade oss ju de här sakerna och de är inte uppnådda. Om inte målet faktiskt uttalas på det sättet, nu har det ju sagts av högt uppsatta politiker och ministrar och så vidare att målet är att typ driva ut alla palestinier ur Israel. Men låt säga att de driver ut alla palestinier ur Israel, det finns, eller ur Palestina, och driver ut dem. Så kommer inte det heller göra att Hamas knäcks, att upphöra med attacker mot... Alltså, så att det här breda, urskillningslösa bombandet, eller vad det nu kan vara, svälten, alla de här faktorerna. Du kan ju göra det ur taktiskt perspektiv för att kunna ta en kulle, för att kunna inta en stad. Men det är ju inte samma sak som att vinna ett krig. Tyskarna vann liksom, om man skulle ha den definitionen, så vann ju tyskarna hela vägen från Stalingrad till Berlin. Och sen var kriget över. Allt det jag säger döljer ju någonstans det fruktansvärda mänskliga lidandet. Och det är ju liksom, det är vedervärdigt det som händer. Men den typen av rå, brutalt våld tenderar att leda fram till att man till slut inte har så många mål kvar att bomba. Och sen förlorar man ändå kriget.
Nej, de kommer ju aldrig kunna liksom säga att de krossade Hamas, att det blir... Det målet kan de inte nå. Men sen är frågan hur stor obebobar zon de försöker också skapa runt omkring sig, som ingen har rätt att återvända till, ingenting kan växa i, ingenting kommer byggas i, liksom att de är bara större och större säkerhetszoner runt Israel på det sättet. Palestinierna kommer fortsätta leva, de kommer kunna bygga upp delar, de kommer kunna... Hamas kommer fortsätta, men det kommer vara på ett, inte hela Gazas territorium, utan en stor del kommer de inte kunna återvända till.
Nej, alltså det är självklart, skulle man då vända på frågan och säga, kan Hamas vinna det här? Så skulle jag väl ge ungefär samma svar, eller säga då att den irreguljära styrkan, lite för att koppla tillbaka till det Lawrence också skriver, hela mål handlar ju om att inte förlora. Sen kommer Hamas kunna dra kraft ur det våldet som har skett, har nya föräldralösa barn som växer upp desillusionerade, under fruktansvärt psykiskt lidande, hatfulla, och så kommer man kunna mobilisera och rekrytera dem in i att fortsätta kampen mot Israel. Och det är ju liksom fruktansvärt mörkt att den här cykeln bara liksom får fortsätta, och just nu så driver Israel på att den cykeln ska fortsätta. Och har ju drivit på den under... Ja. Du förstår vad jag menar. Så att
jag bara tänker på, om man följer eller läser Lawrence of Arabias text, så är ju, den är ju peppande på sitt sätt, om man känner liksom så här, men det här borde ju alla politiska rörelser någonstans läsa idag och lära, det här är ju liksom enkla saker att göra. Men sen samtidigt så kopplar då till Dune, till filmen, att vi har liksom en nästan så här Hollywoodifierad syn på hur revolten går tillväga. Så här, att jag älskar liksom Star Wars, jag älskar framförallt Andor, hela den serien.
Jag skrev en hyllningstext till den serien. Jag är inte så förtjust i Star Wars annars, men de lyckas på ett väldigt fint sätt fånga vad det är som driver ett uppror framåt. Och det är ju just det som Lauren skriver om. Alltså de här emotionerna, liksom de personliga såren som imperiet skapar hos människor. Det onaturliga liksom förtrycket som skapar hat och ilska och så vidare.
Ja, det känns ju som han... regissören som har gjort Andor verkligen har studerat revolter, och att den skildrar inte heller en revolt, den skildrar många olika former av revolter, att det är revolten i den här staden som Andor kommer ifrån, där imperiet går in och till slut sett militärt ockuperar, och det är liksom en så här Nordirlands situation i en kamp mot Storbritannien. Och sen så har man den här antikoloniala aktionen med där de slår till liksom mot en imperiebas och bara ger sabotageaktioner som är verkligen lite mer Lawrence of Arabia-aktig. Liksom, där de gömmer sig utklädda till lokalbefolkningen, så går de in, spränger den och sen så snabbt sticker därifrån utan att stanna och konfrontera imperiet. Och så har du fängelserevolten liksom, som visar på det. Så att det är ju... Och även liksom de här sektstriderna liksom mellan olika falanger av revoltörer. Medan vanliga Star Wars, där har det ju blivit en reguljär armé. Där har du X-Wings, du har uniformer, du har befälhavare, ordergivning. Det är ju två arméer som slåss.
Mm. Ja, det är ju Nordvietnam.
Ja.
Precis, du gjorde en referens till Vietnam tidigare. Och det är ju, om något, ett reguljärt krig mellan två reguljära parter liksom, som väldigt skickligt porträtterades av Nordvietnam som ett grillakrig. Ja, men för att koppla tillbaka till liksom den här den Andor, eller liksom upprorsromantik då, eller filmatisering av uppror, eller för den delen då, romantisering av krig generellt, det är ju väldigt populärt just nu. Så... Även om man rider på sandmasken in i Öraken och dödar den onda baronen, och även om man spränger dödsstjärnan och så vidare, så växer ju inte det ihjälsvältna barnet till liv för det. Eller de döda 16-åringarna som man har peppat till att gå med i sin motståndsrörelse, de får ju inte sina kroppsdelar tillbaka. Och det är väl det som Dune är, en annan sida av berättelsen om Dune. Den skildrar inte så mycket den plåga som upproret skapar hos människan. Lawrence beskriver ju det väldigt träffsäkert i sin text. Liksom. Att romantiseringen av upproret är inte så väsensskilt från romantiseringen av kriget. Och att romantisera det kommer ju också med ett väldigt stort ansvar på något sätt. Eller att förespråka det kommer ju också med ett enormt ansvar. Mm. För det man förespråkar eller romantiserar är ju i grund och botten enorma mängder lidande. Och i vissa fall så är det lidandet... kanske svagt eller värt i relation till det livet man liksom tvingas leva om man inte väljer upprorets väg. Men i andra situationer så kanske det egentligen mer en törst efter ett äventyr eller ett brott med tristessen. Och då skiljer sig helt plötsligt inte revoltören eller revolutionären så jättemycket ifrån legosoldaten eller den frivilliga soldaten som åker till Ukraina.
Men jag tänker på det där om varje liv är en dropp. Liksom, som sprider ringar omkring sig, och det är en sån den viktigaste resursen för gerillan att bevara livet på sina kämpar, att kostnaden om man jämnar ut hela civilbefolkningar och tar död på dem för att komma åt gerillakämparna, så innebär det är så oerhört många liksom droppar, det är så oerhört många liv som går åt för att liksom jaga bort gerillan, få piska gerillan liksom ut ur vattnet för att fånga dem också. Det där liksom Hollywood-revolten, den är alltid det här, det är revolten där de många reser sig, men... Jag känner så mycket mer det här liksom det här avskräckande i det. Jag tänker på mina liksom italienska kamrater som på 70-talet verkligen försökte storma staten och ta konfrontationen mot staten, och sen så fick de liksom 10 år av fängelse för det, och när de kom ut så var de så här: hur kan vi hitta former att bedriva motstånd och göra konfrontationer, men där vi liksom ser till att ingen ska åka dit, vi ska ha så få som blir utsatta för repression som det är bara möjligt. Vi ska liksom inte utsätta oss för ens den här risken att de gör det. Att det är...
Nej, och då måste man, och det är det här jag tänkte, det är min andra grej jag tänkte med Lawrence, då måste man kunna skapa öknar. För staten, jag gjorde liknelsen att upproret var ett virus innan. Men man kan ju tänka på det på tvärtom, liksom helt omvänt. Att det är liksom imperiet som är viruset, som sprider sig mellan människor, och det är form av exploatering eller kontroll eller normer eller hur man vill förstå det liksom. Och det finns vissa platser, precis som ett virus, liksom, där den inte överlever, där den inte klarar av att få kontroll. Det är inte någon exodus-tanke jag har här. Men frågan är då liksom, vad finns det för, och inte ogästvänliga för människor, men ogästvänliga för de här fenomenen, liksom exploatering, förtryck. Så kan man skapa de ogästvänliga platserna som staten helt enkelt inte är intresserad av, eller som imperiet inte är intresserad av?
Ja, nej, men jag får tacka Martin för denna ökenresa då, ökenmotstånd.
Ja, men precis. Från homosex till Star Wars. Ja, tack så jättemycket för att du fick vara med.
Ja, tack så mycket.